En gång var vi nere till Sevilla och jag minns det, jag stod och styrde upp till Madrid. Det ligger mitt inne i Spanien där. För man går upp för den där floden, Guadalquivir heter den, går ner för här viset och jag stod på bryggan förstår du, och luktade på apelsiner och citroner på hela fälten. Jag tänkte, nu har jag kommit härligt till. Ja. Och då hade väl sjösjukan börja och släppa. För jag säger börja, för den satt nog i för mig i en och en halv månad, jag tror nästan 2 månader som jag var innan det började släppa något sån här. Satt väldigt hårt åt från början. Och då var ju bara jobba och så äta och så ingenting kvar. Det var tur att det fick han och fått det hem till då.
Nej.
Det var ju bara fint. I breven var det ju bara vackert väder. Och mamma tyckte, tänk vad fint väder de har. Farfar han sa, han talar nog inte om hur det verkligen är. Nej, stackars de. Då har det kommit telegram. De har nog hämtat hem mig.
Ja.
För det var en sån dålig båtmaskin. Så när vi hade fullast då och gick ner över, kom inte ut i Nordsjön, fick motvind. Så gick det inte att hålla full fart och hålla upp styra i motsjön inte. Utan hon bara drev och drev, gick inte att hålla styrfart. Nej, sa skepparen, vi slog stopp och så går vi sakta back, sa han. Och då snodde hon runt. Och så går hon sakta back. Med akten, då styr hon som en flöjel. Hon kommer inte tvärs för sjön, utan hon arbetar sig. Men hon driver med i alla fall, men håller sig vindrätt. Men sjön kommer ju att slå över akten istället för fören. Och vi hade ju skansen akter bara med järn. Så att det, så svag var hon där, men...
Vi sätter inte segel då?
Segel?
Ja.
Nej, det fanns inte det på den inte.
Det fanns inget
segel. Men när hon höll, det var ju ett väldigt bra sätt. Och jag tror jag såg andra som låg. Om de backade eller bara drev, ja. Det vet man inte.
Nej.
Men de vakar så. Annars så lägga på tvän och rullade för skänket. Mm. Och så när vi gick på lätten... Sedan ibland, då rullade de alldeles förskräckligt. Men då tog vi vatten på däck, akterdäck. Man satte igenom dem där i brädgångarna eller relingarna i stora luckor. Då skalkar man fast dem så att det blir tätt där. Mm. Och så fyller man vatten jäms med relingarna så mycket det går. Och så när de rullar då, så rusar vattnet över på den sidan. Och så när de rullar så kommer vattnet efter.
Just.
Så det hinner inte med rullningarna, utan det dämpar. Det är ju,
ja,
det är ju samma som såna här rullningstankarna. Mm. Men det var ju fri vattenyta det då. Men det gjorde den nytta. Mm. Annars är det farligt med fri yta nere. Så den där gamla patenten, det är ju helt borta. Det skrattar mot den där styrmännen när jag pratar om det där. Det ska vi ju passa oss för, menar de.
Ja, de var väldigt rädda. Nej, för det, ja. Fria västkruset.
Och så fick vi då springa då när det var med matbackarna ifrån kocken då. När det var lagom och så ner så man inte åkte i sjön.
Ja. Ja.
Och stackars Ljungman, han var ju han som springade backarna till matroserna. Och ta deras mat också. Mm. Och det var ändå värre om att tappa deras mat förstås. Så då var man, passade man sig.
Men du, det var väldigt uppdelat då på båten. Det måste vara...
Ja, visst. Och det var ju tvåmanshytter då. Och jag delade en hytt med en gammal matros. En gubbe som jag aldrig såg ansiktet på, minns jag. Han var så svart och sotig och smutsig jämt. Och så hade han en stor vegamössa. Och den gick ner över ögonen och näsan på den. Han hade satt alltid med den där på. Och sa ingenting. En gubbe, för han var så mystisk men stark som. Och jag skulle jobba tillsammans med honom.
Vad kallas du när du mönstrar på?
Ja, då var jag obefaren Ljungman, ja.
Obefaren?
Ja, obefaren Ljungman. Mm. Ska man vara ombord ett halvår för att börja befaren då.
Ja, just.
Då fick det gå parallellt då med han som var matros.
Ja, då, och alla jobbade Ljungman. Tillsammans. De var ju uppdelade i 2 vakter då. Så det var ju lastning och lossning och så var det skrapning och målning hela tiden. Underhållet på båten var ju mycket jobb med en gammal järnbåt. Ja. Vi satt och knackade rost i hamnarna alla på utsidan. Och
Det måste ha låtit.
På ställningarna uppe masterna och målade. Man fick ordentlig skola för målning, måla järn. Vi hade en styrman som han kunde från grunden, förstår du. Var noga med olja, med linolja först då. På när man hade skrapat det. Och så sen grundningen med blymönja. Och mönja in i tankarna. Det var någon tanke på att det var, bly var giftigt inte. Det skickade ner en jungman där och målade med blymönja inne där. Och den där, det måtte vi nog illa på den där bly inte.
Var det färskvattenstankarna?
Ja. Ja, just det. Och så en del som vi slammade dem. Men man har ju blandat ju pytsen med cementblandning. Och så med en stor pensel som är långa. Så man bara slänger så här och skvätter runt in i färskvattenstankarna. Så blir det ju en cementyta där som är ren. Och när det stelnar till sedan kan man fylla med färskvatten. Men det var ju andra tankar också som vi hade alla möjliga saker i. Jo, att de var... Men jag kom ju väldigt bra överens alla med gubbarna.
Hör du, den här mannen med vega mössa, ja, kom det... du underfund med honom någon gång?
Ja, men det var... Ja, du först, jag kände för honom också. Och han knuffade till mig och du pojk, ta i här ordentligt, för han var stark. Och det är tunga luckor då som ska lasta dem där. De är över 3 meter långa och så här tjocka. De är väldigt sura. Nu orkar jag inte ner, nästan lyfta dem. Men då skulle jag vara jämsides med honom, för han tog på den sidan jag, och allting skulle gå så fort. Och jag slet och jag sa, jag gav mig inte. Så jag kände nog ändå att jag fuskar inte. Men du förstår, det är en rolig historia där också, för att hur man kan missta sig på folk. Det var vid jul, strax före jul, var på väg hem ifrån England till Göteborg. Och så var vi i land och köpte grejer i London, julklappar och sånt där. Och jag tänkte, den där gubben är inte köper väl han någonting. Och jag hade, medan han var borta i alla fall. Och så på kvällen, när det var tyst där de andra eldarna hade på andra, de hade snarkat på andra sidan. De hade sina hytter på andra sidan, bara eldarna och lämparna. Och vi på andra sidan, på babordssidan, och de var på styrbordssidan. Då det var tyst, då säger gubben, och jag låg över kojen, kom ska du få se Valin, sa han, vad jag har köpt, sa han. Och jag hoppar ner. Och så drar han ut under sin koj då. Jag hade gömt det. Det är ett stort sånt här fint paket med papper. Det var, minst det var så här bara en halv meter så. Och då drar han ut den där och vecklar ut papperet. Han måste visa det. Och så tar han upp och så ligger den vackraste docka. Med guldgult hår och med fin sidenklänning och kjol och alltihop. En riktig sån där dröm, en sån där prinsessa. Den där svarta gubben drog ut den där prinsessan. Du förstår, tänk om man har filmat. Vad tror du hon ska säga om det här, sa hon. Det var ett barnbarn som ska få dig när jag kommer hem. Ja, du har inte kunnat köpa något bättre, sa han. All right, och det blir bra det, sa han. Och jag kan inte glömma det där.
Nej.
Och då förstår, och det är att han måste visa den för mig då. Va? Men han hade stängt där, han ville inte det skulle bli något prat om det där.
Ja.
Så ni förstår, han gick i sina egna funderingar och det var nog en ensam gubbe det där.
Men han hade barnbarn och gav dig förtroende.
Ja.
Hur länge jobbade du med honom? Var det flera resor?
Ja, han var också kvar länge. Och vi hade hytten tillsammans.